Jag är alltså Eva Frelich, om ni ser min mailadress där, om det är så att någon skulle vilja ta kontakt med mig. Kort tillbakablick. Domänen initierades ju från början därför att man hade IP-adressen. Och IP-adressen är så förbaskat krångliga. Människan är bättre på att hålla reda på en sekvens av bokstäver än en sekvens av siffror. Från början så var hela det här ett system som tekniker använde. Men de gick så småningom då över. Så småningom har de migrerat in i den kommersiella världen. Och det som skapades då, när teknikerna utvecklade, det som skapades då, det kännetecknades av idealism. Idag så vet vi alla att internet är kommersialism. Under 1990-talet så klev domännamnen ut i den kommersiella världen. Då kom hela den här boomen. Och det uppenbarades ju då snabbt nya affärsmöjligheter för de som var innovativa. Sådana som teknikerna inte hade tänkt på. Och vi såg clashar i företagen som vi inte hade sett tidigare. Men vi har ju alltid haft en kontroversiell clash mellan försäljare och tekniker. Det vet vi ju alla i alla. Helt plötsligt såg vi en clash mellan tekniker och jurister. Och det var nytt för båda parter. Och sen någonstans på efterkälken så kom affärsmän och marknadsförare och konstaterade att vi ska också hänga på här. Och det här hade inte idealisterna tänkt sig alls när det kommer en massa innovativa idéer. Så att idag så är internet ett redskap för den kommersiella världen. Alla är beroende av nätet. Det skickas affärsavtal, man marknadsför sig, man gör affärer. Alla olika uppdrag. Och en del bara informerar om sig själva och skriver sin dagbok och öppet för kreti och pleti på nätet. Men alla som är entreprenörer i den här världen, de försöker tillfredsställa alla de behov som finns. Vare sig de är efterfrågade eller om de är konstruerade. Och det vet vi att marknadsförare och reklambyråer, de är jätteduktiga på att konstruera behov. Behöver vi verkligen en ny grädde med skumbanansmak? Men det här utvecklades ju då så småningom till en andrahandsmarknad om vi då pratar om domännamn. Och vad menar vi då med andrahandsmarknaden? Det satt vi lite och spekulerade här. För man kan faktiskt ha olika uppfattningar om det beroende på vem man är. Och går vi tillbaka i Sverige, så, eller kanske även på komdomänerna och så vidare, stora. Så ja, det första var ju att en domän följde med över en företagsöverlåtelse. Att sälja firmor, det har vi ju gjort i hundratals år. Så att, men det är väl inget konstigt. Och det tror jag inte någon tycker är konstigt. Och det är inte det vi menar när vi pratar andrahandsmarknaden idag. Utan det är snarare det här, antingen att man nyregistrerar en domän, samlar på sig portföljer och sen gör någonting med det. Eller när någon har haft en domän och någon annan plockar den och gör någonting med den. Eller så kanske man säljer domänen sinsemellan. Där har vi den andrahandsmarknad vi pratar om. Och som tar sig lite olika skepnad. Och vi rör oss också med ett antal ord och begrepp i den här marknaden. Vi har snapback. Det har varit väldigt mycket på tapeten i Sverige under det senaste halvåret. Vi har tasting som vi inte har i Sverige men som är ett stort fenomen på kom-sidan. Även org, info, de andra stora toppdomänerna. Vi ser det på .de och .uk här i Europa framförallt. Vi har något som heter fast flax. Det vill säga när man plockar domänen snabbt för att testa om det finns någonting i dem och sen lämnar man tillbaka dem. Vi har PPC eller pay-per-click. Det här när man kommer in på en sida, ni har alla sett dem, och så klickar man på någonting och så får någon betalt i någon annan ända. Vi har parkeringssajter där man kan parkera sitt domänen och så har man kanske en pay-per-click på den parkerade sidan någonstans. Vi har det som går under begreppet SEO, Search Engine Optimization, som är en jätteväxande business. Varumärken. Det hörde vi killarna prata om på förmiddagen. Så att andrahandsmarknaden är här för att stanna. Men alla gillar inte andrahandsmarknaden. Alla tycker om, en del tycker att den är kanonbra. En del säger att bitar av den är bra. Det som är ett faktum är att den är här för att stanna. Och vi måste förhålla oss till den på något vis. Jag tror inte vi har sett den i sin färdiga form heller, utan den kommer fortsätta utvecklas. Domänen och internet är fortfarande en ung bransch. Så den har inte satt sig. Så frågan är, vad händer? Hur ser den ut idag? Vart är den på väg? Så att välkomna att lyssna på dagens panel och hör vad de säger. Ställ era egna frågor. Låt oss få en livlig debatt här om en liten tag när vi har hört vad vår panel säger. Och se vad som finns för olika åsikter och hur vi kanske kan göra i framtiden. Vad är bra, vad är dåligt? Är det någonting vi ska pusha lite mer för? Eller någonting vi ska säga, det där är ju inte så där jättebra för någon egentligen. Jag lämnar över till Martin.
Tack.
Ska vi se om vi får till det.
Hörs jag? Ja, bra. Ja, jag heter Martin Andersson. Jobbar för Namedrive, ett amerikanskt företag. Jag jobbar utifrån Köln i Tyskland, som har blivit lite av ett centrum för andrahandsmarknaden i Europa genom att de två europeiska domänmonetariseringsföretagen håller till där. Först och främst vill jag bara säga tack så mycket för att jag får komma hit. Det är inte en självklarhet, för att andrahandsmarknaden har inte ansetts som helt rumsren tidigare. Man har inte sett med blida ögon på den. Men de förändringar som jag har sett på .com-sidan och den aktiviteten som finns har också accepterats allt mer i Sverige. Och därför så får även jag komma hit och prata, vilket jag är glad för. Jag har två mål med dagen. Det ena, det är att fortsätta påverka synen att det är okej att handla med domännamn. Ett domännamn är någonting som har ett värde för företagare till exempel. Beroende på vilket domännamn du har så får du olika många besökare. Du måste marknadsföra olika mycket och därav så drivs värdet på bra domännamn. Mitt andra mål är att jag ska även väcka ert intresse att titta närmare och kanske till och med att delta i domänmarknaden. För att det är ett väldigt, väldigt spännande område och det finns fortfarande väldigt goda möjligheter att gå in och delta i marknaden. Just för att vi är fortfarande i vår linda. Ni kommer se vilka möjligheter det finns sen och fråga gärna om det också. Just det, jag vill hålla det praktiskt. Därför så har jag gett det här föredraget titeln Möten mellan ombud och andrahandsmarknaden för domänen. Finns det några ombud här?
Vad menar du ombud?
Företag där man kan registrera. Jättebra. Där man kan registrera ett domännamn i första hand. Jättebra, då har vi några ombud här ibland oss. Just för att ombuden har... lever i en hård värld och det finns många möjligheter att vara med på andrahandsmarknaden om man nu bejakar den och driva intäkter. Så jag börjar med citatet från Bob Parsons, grundaren till världens största registrar. Han säger att domännamn är den nya fastighetsmarknaden så att säga. Och det är när man har omfamnat det begreppet, när man har omfamnat den insikten att domännamn är som fastigheter, då blir det också lättare att förstå varför folk är beredda att betala hundratusentals kronor för ett domännamn. Vi kan jämföra med en butikslokal här nere på Drottninggatan. Det går förbi jättemycket folk varje dag. Har du en bra skyltning så kommer det komma in många kunder och så kommer de att köpa. Har du en butikslokal ute i skogen någonstans, hur bra din skyltning är, hur mycket du än gör, så kommer inte många kunder komma och köpa av dig. Precis samma är det med ett bra domännamn. Detta sker genom type-in-trafik till exempel. Vi kan ta domänen bilar.se till exempel. Varje dag så är det folk som är intresserade av att köpa en bil. Och istället för att gå in via Google och söka så knappar de in bilar.se och ser var de hamnar. Och nu är den sidan parkerad. Och det tar mig in till nästa område. Jag jobbar med två saker kan man säga. Dels jobbar jag med att hjälpa köpare och säljare att komma överens om ett pris på ett domännamn. Och jag hjälper dem att undvika riskerna som finns när man handlar sinsemellan. Bit två är parking som Eva också tog upp. Och det är kanske kärnan i vår verksamhet. Det är det jag alltid får kämpa med att förklara för min mamma när hon frågar mig vad jobbar du med egentligen. Det är lite lättare att förstå handel med domännamn. Parking är när man har ett domännamn som man inte har utvecklat en hemsida till. Som fortfarande står tom. Som standard så står det bara det klassiska felmeddelandet. Vi har alla knappat fel någon gång och fått det. När den är parkerad så kommer det istället en sida som är fylld med annonser som relaterar till termen som man knappar in. Bilar.se, då kommer det bilreklam till exempel. Och affärsmodellen som vi har är att för varje besökare som kommer in och klickar så finns det en annonsör som betalar för att få besökaren till sin hemsida. Och de pengarna som vi får delar vi med domänägaren. Så att både vi och domänägaren tjänar pengar. Och det är det som är själva kärnan i branschen. Och många tror att man kan inte tjäna pengar på parking. Det kanske är kaffepengar i slutet av månaden. Men hela branschen i sig är otroligt stor och relativt okänd i Sverige. Den omsätter 1 miljard US-dollar det här året bara. Och är en av Googles stora intäktskällor. Så jag hoppas det är okej att presentationen är på engelska. Jag börjar med lite kort presentation om oss. Nu har jag ju hunnit hoppa in på det. Och gå sen vidare på de tre områden som ombud kan vara med och delta på andrahandsmarknaden. Ja, vi är ansedda att vara det företaget som har växt snabbast tillsammans med Google och deras monetariseringsprogram. Vi är aktiva på andrahandsmarknaden naturligtvis och sålde för över 10 miljoner dollar domännamn förra året och kommer bryta det här året också, trots finanskris och så. Och vi befinner oss i USA och Europa och Asien. Just för att det är viktigt för oss att vara där våra kunder befinner sig. Yes. Och sen så har vi ett litet tech-kontor i Rumänien. Så, den här sliden visar jag för att ge en bild av hur det ser ut att vara ett ombud idag. Ombud tjänar ju pengar genom att låta folk registrera domännamn som inte redan är tagna. Och så bedriver de ofta webbhotellverksamhet för att det är det som egentligen pengarna kommer ifrån. Det är en hård marknad, det är mycket konkurrens. Det finns på .se-området aktörer som till och med subventionerar så att de gör en förlust för varje domänregistrering som görs. Så att det är en hård business som de befinner sig i. Det kan säkert Eva skriva under på. Och här tänkte jag visa hur gör registrarerna och ombuden i USA främst, där vi har sett de flesta trenderna komma ifrån, för att öka sina intäkter, vilket också kommer ge en ganska god bild av andrahandsmarknaden. Jo, de är med i parking. Massor av kunder registrerar sina domännamn och sen så gör de aldrig någonting med adressen. De bara ligger där. Och idag så finns det många svenska ombud som har en parkingsida, men de har inte pay-per-click-länkar på den. Så att det är pengar som man hade kunnat tjäna som man helt enkelt inte realiserar. Punkt nummer två, som kanske är det mest kontroversiella här, är förfallande domäner. Det är när en kund slutar betala så släpps domännamnet hos de flesta registrarer bara ut på marknaden igen. Och jag ska utveckla lite sen vad som görs i USA och vad som skulle kunna göras här. Sen punkt tre är andrahandsmarknaden. Idag när man går in hos ett svenskt ombud och letar efter en bra domännamn, om vi fortsätter med bilar till exempel, så står det bara domännamnet är upptaget och man kan inte göra någonting mer. Jag ska visa vad man skulle kunna göra istället för att hjälpa folk att komma åt de domännamn som de vill ha och för att även kunna monetarisera de besökarna som verkligen måste ha ett speciellt domän. Så, domain parking. Så här ser det ut om man inte har parkerat sin sida. Vi känner alla igen det här. Det är en trist syn. Så här skulle det kunna se ut, eller så här ser det faktiskt ut om man knappar in namnet printers.com som är parkerat hos oss. Och här får vi en ganska bra bild av hur det ser ut. Vi har olika kategorier man kan klicka sig vidare på. Man kan klicka här för att komma vidare och köpa skrivare och komma till företagare som just säljer skrivare. Och för varje klick så tjänar besökaren och vi pengar på det här. Annonserna levereras av Google så att det genereras automatiskt och levereras på respektive språk, vilket vi kommer att se. Här, om man går in från Sverige på printers.com, så får man svenska annonser istället. Allt det här är faktorer som driver beteendet på sidorna. Om vi har relevanta annonser så kommer vi se att CTR, click-through rate, alltså hur många av besökarna som kommer in som faktiskt också klickar på en annons, ökar. Så att vi har incitament att leverera innehåll som faktiskt är till nytta för besökaren. Om vi skulle göra reklam här för Jamba mobiltelefonsignaler som inte alls är relevanta för besökaren, så kommer folk inte att klicka i samma omfattning och vi kommer att förlora intäkter. Ja, hur mycket pengar finns det här då? Jag kollade i systemet just innan jag åkte hit hur mycket svenska domäner i snitt generera per år på vårt system. I snitt så drar en domän på ett år in $40. Kanske inte jätteimponerande. Men jämför det här med aktiemarknaden. Att registrera en domän kostar idag cirka 120 kronor. Översätter vi det i dollar, jag ska säga. Kronan har ju fallit rätt mycket, men låt oss säga $15 då. Du får alltså igen närmast 300% på din investering på ett år. Vilken aktie kan erbjuda det på en kontinuerlig basis? Bara för att ge er ett smakprov vad som finns och vad de som har insett kraften i parking kan göra för omsättning. Så steg två, som ombud kan vara med och driva intäkter, är att genom att börja bry sig om de domäner som håller på att lämna deras system. Den här metaforen med att domäner är som fastigheter är ganska bra. Den hjälper oss att förstå det här. Tänk er nu att ni äger ett domännamn och att ni slutar betala för det. Ni vill inte ha det längre. Det kan man jämföra med att ni har en hyreslägenhet och ni slutar betala för den. Ni kommer att flyga ut ur lägenheten förr eller senare. Och det som händer idag, man kan nästan jämföra med en bostadsrätt, för det är så värdefulla domäner som lämnar systemet. Det är som att man har en lägenhet på Strandvägen. Man lämnar den vidöppen med nyckeln i dörren och säger varsågod, första man som hittar den får ta den. För det är vad som händer idag. Ombuden slänger ut dem ur systemet och låter dem vara helt enkelt. Och det som händer då är att det finns ett fåtal aktörer som har insett vilket värde domännamn har. De har byggt upp system som lyssnar av, som känner av när domännamn blir lediga. Och så tar de dem på en gång. Och det är tillgångar för flera hundratusentals kronor som bara lämnas iväg. Det som jag föreslår istället är att ombud börjar samarbeta med oss på andrahandsmarknaden. Vi är vana att analysera hur mycket är ett domännamn värt. Och kan ge tillbaka input på vilka domännamn som är värdefulla att behålla ett tag. Nu måste det här göras schysst för att det finns folk som glömmer att betala. Förnya sina domäner som behöver dem absolut. I dagens läge så är det bara, men det är synd. Nu har domännamnet hamnat hos en investerare som kommer att vilja ha ett marknadspris för namnet. Om man istället samarbetar med oss så skulle man kunna lämna domännamnet till oss för analys. Man skulle kunna låta det registrera sitt företag. Och så om kunden kommer tillbaka och vill ha domännamnet så kan vi lämna tillbaka domännamnet. Om det inte finns ett intresse kring den här tillgången så kan man istället monetarisera den. Det är så som de största ombuden gör i USA. Man kan ha åsikter om det. Bra eller dåligt. Jag tycker om man ser pragmatiskt på det, ett domännamn som inte betalas kommer att vara borta i vilket fall som helst. Så jag ser inte riktigt varför man inte ska delta och vara med på de här fantastiska möjligheterna som finns för ombud. Så andrahandsmarknaden. Här ser vi lite statistik på genomsnittspriser för .com-adresser 2007. Första kvartalet är det senaste vi har. Vi befinner oss någonstans mellan 6 och 7 000 dollar i genomsnittspris för ett .com-namn. En vanlig fråga jag får är, vad är det dyraste domännamnet som har sålts? Det såldes 2007 och det var porn.com, 9,5 miljoner US-dollar. Det är ändå så att porrbranschen är... Nu ska vi se om det är någon som ringer till mig. Jag ska bara stänga av telefonen. På en indisk domäninvesterare som har ringt mig hela dagen. Ja, porn.com sålde 2007 för 9,5 miljoner. Nu kanske det är mer intressant för oss, jag menar att vi sitter i Sverige. Vad kan .se namn sälja för? Det finns ju ändå mycket mindre publik för de här namnen. Det är sant, men samtidigt så går det ändå att få fram köpare som är villiga att betala vad jag anser är marknadsmässiga priser. För en vecka sedan avslutade jag en transaktion för fotograf.se. Den gick för över 200 000 svenska kronor. Och där kan man också uppröras och tänka, herregud, det här är ett domännamn som fanns en gång att tillgå för 120 kronor. Det är ju fruktansvärt att det är någon som har tjänat så mycket pengar på det här domännamnet. Naturligtvis är jag av en annan åsikt. Det är inte bara för att jag tjänar pengar på det här. Men för att det är ett företag som har köpt domännamnet och som nu kan utveckla det. Och som kommer få massor av fördelar genom att sitta på ett bra domännamn. Dels genom tap-in-trafiken. Varje dag knappar folk in fotograf.se som vill komma i kontakt med fotografer. Det är ett marknadsföringsverktyg. Sen genom SEO också. Ett bra domännamn ger en boost i Googles ranking. Så att man hamnar högre och behöver lägga ut mindre pengar på sökmotoroptimering. Och sen också i allmänhet. Fotograf.se är ett begrepp som är enkelt att komma ihåg. Det är inget fantasibegrepp som fotograf 2008 eller något sånt där. Så man måste anstränga sig lite mer för att komma ihåg. Så även den traditionella marknadsföringen kommer att få större kraft. Genom att folk har lättare att komma ihåg ditt budskap. Och knappa in och gå in på din hemsida och faktiskt köpa mer. Så egentligen är 200 000 ganska lite pengar. Jämför med en printkampanj hur mycket det kostar. Vi är helt okej med att spendera dubbelt så mycket, trippelt så mycket för någonting som syns i några dagar i DN och som sen är borta. Den här köparen har ett domännamn som han kan förnya i all oändlighet. Han besitter som en fastighet i ett fantastiskt läge på internet då. För exakt det affärsområdet som är intressant för honom. Så 200 000 är inte mycket pengar. Och jag är säker på att priserna kommer fortsätta öka. Om 5 år kommer man aldrig kunna köpa fina generiska .se-adresser för så lite pengar. Vi befinner oss ju faktiskt fortfarande under priset för en enda printkampanj i en medioker tidning. Så det är inte mycket pengar det handlar om. Så hur kan ombuden vara med och delta i andrahandsmarknaden? Jag tycker att istället för att idag säga, vi återgår till bilar.se. När man söker på det, är det ledigt, så står det idag, sorry, finns inte, du får göra något annat. Istället så kan man göra som kollegorna i USA och erbjuda en knapp. Domännamnet är upptaget, men du kan kontakta en domänmäklare så kan vi försöka förvärva namnet till dig. Då påbörjar det en förhandling mellan till exempel mig och köparen och så kontaktar jag ägaren och försöker få dem att komma överens. Därigenom så når man inte bara som idag kundgruppen satisfactors, alltså kunder som är okej med vilket domännamn som helst. De söker på bilar och inser att det finns inte och så registrerar något mindre bra begrepp och nöjer sig med det och spenderar sen istället mer pengar på marknadsföring. Nu kan man nå optimizers, alltså folk som verkligen har insett värdet av ett domännamn och som måste ha just det begreppet. Och det som är intressant för ombudet är att det innebär inget extra arbete. Egentligen så genereras det bara mer intressenter till oss som vi sen jobbar med och försöker förvärva domännamn åt. Och så tjänar ombudet pengar för varje gång som vi faktiskt förmedlar ett domännamn. Men det är tyvärr fortfarande så att ombuden vågar ibland inte riktigt erkänna att de faktiskt är intresserade av att tjäna pengar. Det är nästan fult att säga så. Men det är så för alla företag, jag menar, man måste betala sin lön. Och jag tycker i varje fall absolut inte att det är någonting fult att tjäna pengar på sin verksamhet. Så här ser vi lite exempel på hur det ser ut på GoDaddy till exempel, som är den största registraren för domännamn. Jag använder registrar och ombud lite huller om buller, jag menar egentligen samma sak. Det är företag som erbjuder intresserade kunder att köpa ett domännamn som inte har registrerats än. Det är också ett vanligt missförstånd här. och mitt arbete. Jag sysslar bara med domännamn som redan är registrerade, som redan har en ägare. Vi går inte ut och registrerar namn själva. För att i princip så är alla de bra namnen borta. Det är på andrahandsmarknaden som de riktigt intressanta affärsmöjligheterna finns. Nåja, GoDaddy, största ombudet. Listar här, när man gör en sökning på azauto.com till exempel, så säger de att den är tillgänglig som ett premium domännamn. De har ett samarbete med en konkurrent till oss faktiskt, där de har en stor databas med domännamn som är uppe för försäljning. Så om man nu är ett företag som känner att nu måste vi absolut ha azauto.com, kanske om man har investerat i en skylt eller en grafisk profil eller någonting, så kan man via GoDaddy gå och förvärva namnet. Hos ett svenskt ombud i, som det ser ut idag, om inte jag har fel, om inte någon har byggt in ett system nyligen, så står det bara, ja, det är upptaget, det finns inget mer vi kan göra. Vi ser name.com har i princip samma uppbyggnad. De erbjuder namn som liknar den sökningen som man har gjort som finns uppe för försäljning. Och register.com har kanske den finaste integreringen i deras sökning. Man kan till och med direkt via ett knapptryck komma i kontakt och prata med en mäklare för att få mer info om förvärvet av namnet. Ja, det finns, alltså förutom det så finns det fördelar för ombudet genom att man gör sin sida lite intressantare. Idag finns det inte jättemycket anledning att gå och besöka sitt ombuds hemsida varje vecka till exempel. Om man har en andrahandsmarknad uppe och tillåter för investeringar i domännamn, så finns det anledning att varje dag besöka sidan och titta vilka bud finns det just nu på mina domännamn och vilka erbjudanden finns det att investera. Så att man kan intensifiera relationen med sina kunder också genom att gå in i andrahandsmarknaden. Så, tack för att jag fick den här tiden att prata. Jag ser fram emot att besvara era frågor. Vi kommer att ha en liten diskussion alldeles strax, men först ska Kalle
prata.
Ja.
Och medan Kalle plockar fram sin presentation här, så ska jag säga det som jag så slarvigt glömde i början, trots att jag blev påmind av personalen. Det här spelas in, så därför måste ni prata i mikrofoner sen det kommer mikrofoner.
Sådär ja, jag hoppas att ni hör mig. Välkomna allihopa. Tack för att ni tar er tid att komma hit. Carl Larsson heter jag, och jag har blivit ombedd att beröra lite grann ett annat perspektiv på andrahandsmarknaden, och det är kanske mer köparperspektivet eller marknadsföringsperspektivet. Och då måste jag då först protestera lite grann mot Eva då, som säger att vi som jobbar med marknad konstruerar ett behov, utan jag anser att behovet finns redan där. Jag är marknadschef på ett företag som heter Concrete IT, och i det fallet så säljer vi då systemutveckling, systemutvecklartjänster. Och själv så har vi ett riktigt, riktigt dåligt domännamn, tycker jag. Det är concreteit.se. Jag har också en bakgrund från annan IT-bransch. Jag har jobbat med att stödja företag i att köpa affärssystem, främst i modebranschen. Och det gör att jag har haft kontakt med någon som heter Björn Eriksen. Jag vet inte om som är bekanta med honom, men han var ju den som var ansvarig för .se för länge sedan. Och då ville man då registrera ett domännamn, så man var ju tvungen att mejla honom. Och jag fick ju nästan alltid avslag. Inte tillräckligt unikt. Så av nostalgiska skäl så har jag faktiskt registrerat ett domännamn som en av mina kunder aldrig fick. Och det var herrekipering.se. För att det slutade med att han fick ta herrekipering-br.se. Eller något sådant spännande. Så jag har ju sett den här utvecklingen, och tidigare var det så att om någon lyckades få ett attraktivt domännamn, då var man helt enkelt tvungen att kanske förvärva det företaget. 1 april 2003 var väl det man sa att marknaden avreglerades. Och det innebär som ni ser att man kan registrera vilken SE-domän man vill. Om den inte förekommer på spärrlistan. Spärrlistorna, de är väl i stort sett på väg att försvinna. Vilket en del ser fram emot, misstänker jag, den närmaste tiden. När de geografiska domänerna kommer att släppas. Och det ska inte strida mot svensk lag. Jag vet att Martin hade skrivit i sin presentation på sidan att Sverige ligger i startgroparna. Och man ser hur många domäner som är registrerade. Bara idag så registreras 337 domäner när jag tog den här skärmdumpen. Och vi pratar om 774 600 svenska domäner. Jag vill säga att domäner är en naturlig del av företags varumärke. Och svenska företag slarvar med detta. Och varför slarvar man med det? Man ser inte det som den tillgång det är. Och anledningen till det är bland annat att man kanske ser negativt på den verksamhet som Martin ägnar sig åt. Det finns väldigt mycket attraktiva domännamn ute som ägs av privatpersoner som förmodligen inte känner till dess värde. Småföretagare som inte utnyttjar potentialen. Personer som kanske har det som en maildomän som är väldigt attraktiv. De har ingen hemsida eller också en bild på sin telefon. Det är jättetrevligt, men det kanske ska kunna användas på ett bättre sätt. Jag vill också påminna om att sökmotorer är inte allt. Och det berörde Martin också. Att visst, man kan ju alltid googla upp att man har ett nagelteknologiskt företag runt hörnan. Men har man topplöst domännamn, då är risk att man inte får sina tjänster sålda. Och det tycker jag är en väldigt allvarlig del av det som svenska företag missar när det gäller andrahandsmarknaden. För om man skulle gå ut och titta på andrahandsmarknaden, ja, då ser man att det finns massor med bra domännamn lediga, eller åtminstone tillgängliga till salu. Och då kommer man till det som man kanske tycker är kontroversiellt. Hur kan man registrera ett domännamn för 200 kronor? Och sen år senare så är det värt 200 000 kronor. För att Martin mäklar det. Ja, det är ju extremfallen. Och det är inte extremfallen jag tycker vi ska beröra när det gäller andrahandsmarknaden. Utan okunskapen gäller egentligen de här små, billiga tillfällena. Vi har ett företag som omsätter några miljoner kronor. Men de köper inte domännamn för 10 000 kronor. Eller en reklambyrå från den branschen där jag är i. De ser inte potentialen med att ha bra kampanjnamn med generiskt namn för det företag de representerar. Man tar inte tillfället i akt att ens försöka leasa det namnet om det skulle vara så att personen inte vill sälja det. Men vi pratar om relativt sett väldigt, väldigt små belopp. Och därför skulle jag vilja säga att andrahandsmarknaden, den är omogen. Och domäner är egentligen väldigt billiga i Sverige. Det är ett påstående från min sida. Så ni får gärna reagera och diskutera det sedan. Men jag vill även påstå att på andrahandsmarknaden så är domäner väldigt billiga. Ja, framtiden. Jag ska bara kommentera lite kort. Jag tror att generiska domännamn som Martin har berört är helt självklart. Men det som många missar är att Sverige, där bor inte bara folk som pratar svenska. Jag har amerikansk bakgrund, jag pratar engelska. För mig så är det naturligt att ha ett engelskt domännamn. Jag tycker det är lite tufft, det är roligt, ofta kopplat till varumärken. Men så finns ju personer som pratar arabiska till exempel. Väldigt många svenskar pratar arabiska. För de är attraktivt med arabiska domännamn. Också värt att tänka på. Jag tror att det kommer öka i värde därför att ja, det kommer säkert vara några av er som sitter som kanske kommer rusa ut och försöka registrera några muslimska högtider som domännamn. Tyvärr, jag tror att de flesta redan är upptagna. Men titta gärna. Där har ni ju möjlighet att tjäna pengar. Eller indiska domännamn. Eller hindu. Ja, eller något annat. Det är bara att titta på det. Buzzwords. Jag satt och tittade idag på en liten presentation från internetdagarna. Det var min bekant Joakim Jardenberg som sprang omkring med mobiltelefon på vägen hit och pratade om geotagging. Och det såg att det var registrerat för några dagar sedan. Det är också sådana viktiga ord som kan vara väldigt intressant på andrahandsmarknaden. Och sen har vi alla de här roliga svenska uttrycken, allt om någonting. Jag tar bara som ett exempel. Det är också sådana som kan bli ganska attraktivt och hett. Väldigt, väldigt kort. Jag tror att en negativ stämpel på andrahandsmarknaden, det gynnar ett fåtal aktörer. Folk ser inte möjligheterna. Det ger lägre kvalitet på tjänsterna skulle jag vilja påstå. Alltså, om man utnyttjar domännamnen så skulle man alltså få ett större värde, precis som Martin påpekade det, att ha en parkeringssida som är utan något liv eller bara en felsida, det är inget värde. Och sen finns det många missade affärstillfällen. Och om någon nu skulle vilja komma i kontakt med mig, jag heter Kalle Larsson och det där är min e-postadress. Tackar jag för mig.
Tackar. Funkar den här? Ja, det gör den. Vad bra. Då tänkte jag att vi skulle ha en liten diskussion och jag inbjuder alla som sitter här i salen att ställa frågor. Upp med handen så får ni en mikrofon. Och där har vi den första. Behöver inte jag gå på mitt lilla frågepaket som jag har här? Ja, en mikrofon där alldeles strax.
Hej, Per Hedegård. Den här som låter, eller?
Ja, det här.
Okay. Nu låter det bättre. Per Hedegård från Domäninfo, registrar Göteborg. Och vi pratar om domännamn då, som real estate. Hur ser ni på när ett domännamn också är ett varumärke? Alltså det är inte bara en generisk term utan det kanske är ett företag som äger en varumärkesregistrering på samma namn. Hur fungerar det ihop med det här och andrahandsmarknad då?
Ja, det flyter ju ihop även för fastigheter. Du har vissa premiumfastigheter, concept stores till exempel. I Tokyo har ju de flesta lyxmärken fantastiska fastigheter som kanske inte genererar så mycket i försäljning men som är del av marknadsföringen. Samma med domännamnet. Vi ser att domännamnet ofta är del i andra kampanjer och därmed kan driva effektiviteten på en reklamkampanj. Du berörde också problemet när varumärke och term, alltså när det är skyddat. Och där uppkommer det ju tvister ibland. Apple är ju ett jättebra exempel. Både generiskt, alltså beskriver frukten, och ett varumärke. Och nu är inte jag en jurist och ni ska inte ta mina råd för professionella eller så, men som jag förstår det så är det att så länge du inte marknadsför datorer på, om vi nu skulle anta att Apple.com fortfarande var ledig och att den skulle vara i vår ägo, så länge inte vi marknadsför datorer och därmed profiterar på Apples renommé och kan sälja fler datorer, så är det okej att äga det domännamnet. Om vi skulle sälja äpplen skulle det vara helt okej att ha domännamnet och att bedriva en verksamhet där. Det är först när vi snyltar på Apples renommé som det inte är okej.
Får jag ställa en följdfråga?
Ja,
men är det inte ofta då kanske att det är just Apple som köper domännamnet för dyra pengar tillbaka sitt eget varumärke då?
Jo, det absolut. Absolut kan det hända. Och jag tycker att det är bra. Apple får ju någonting som de kan profitera på ofantligt. Och domännamnet Apple.com är ju ett fantastiskt domännamn som är värt mycket även för om man skulle vara en äppelodlare till exempel. Så att jag tycker det är helt i sin rätt att man faktiskt betalar för någonting som är ett bra domännamn som driver värdet. Bara en liten sidogrej här. En av de första domänspekulanterna var en vattenmelonsfarmare. Scott Day hette han. Och han ville ha domänen watermelons.com. Det var 97. Och han kontaktade då ett företag som ägde domännamnet och frågade, kan inte jag få köpa watermelons? De återkom och sa att de ville ha $3,500. Ett hisnande pris vid det här tillfället. Och han reagerade som många gör första gången de hör ett pris på ett domännamn. Tyckte det var otroligt dyrt och sanslöst. Men så tänkte han lite till och kom fram till att det är nog till nytta för honom att äga watermelons.com. Så att han förhandlade ner dem till $3,000 och en låda vattenmeloner. Och fick namnet. De har förresten inte fått sin låda vattenmeloner än. Och då insåg han att när vattenmeloner är värt $3,000 för honom, hur mycket är inte ett ett annat generiskt begrepp, till exempel bilar då, värt för ett riktigt företag, insåg han. Och så började han att registrera massor med jättefina generiska termer som har gjort honom ekonomiskt oberoende idag.
Early adopters. Om det inte finns någon fråga till, så tänkte jag, det här med värdet av en domän. Du hade ett exempel, 200 000 här. Mm. Många domäner går ju inte alls för den summan, utan många 10-15 000 tror jag är ganska vanliga summor på den svenska marknaden i alla fall. Vad är det som bestämmer värdet på en domän? Och hur, när man börjar, hur pass mycket förhandlingsmåner har man? Från...
Alltså det finns ju, dels så finns det en teoretisk grund i hur man bestämmer värdet på ett domännamn, och sen så finns en praktisk grund. Nu är marknaden inte så likvid om vi jämför med aktiemarknaden. Det finns ofta bara ett väldigt, väldigt begränsat antal köpare och säljare naturligtvis för just det här begreppet. Och, så det slutar egentligen, bestämmer det ofta mycket med säljarens vilja att sälja namnet och köparens vilja att bjuda. Men på ett teoretiskt plan så är naturligtvis begreppets kommersiella potential avgörande när man säljer ett domännamn. Vi ser porr till exempel, rekordbelopp för det, just för att det är den branschen som genererar mest pengar på internet. Vattenmeloner, det andra exemplet. Det är svårt att bli fantastiskt rik på att sälja vattenmeloner på internet, vilket också avspeglar sig på vattenmelonsrelaterade domännamn. De kommer inte generera lika mycket pengar som andra, till exempel kreditkort och andra termer som är mer kommersiellt gångbara. Sen är kvaliteten på domännamnet avgörande. Vilken TLD, top level domain, har man? Är det en .se, en .com eller en .biz som är mycket smalare? När man har en premiumadress som .se eller .com så har du just type-ins som jag pratade om. Folk som bara chansar och knappar in begreppet. Är du på mer alternativa top-level domains så händer det också naturligtvis att folk knappar in och testar, men inte alls i samma omfång, vilket då påverkar prisläget på domänerna. Återigen, det är som att ha en affärsverksamhet på en toppgata med många kunder som springer förbi, jämfört med på en bakgata där du inte alls har lika mycket kunder. Det avgör värdet på domännamnet.
Mm. Och du pratar om olika toppdomäner. Olika toppdomäner är värda olika mycket. Mm. Och om vi då försöker hålla oss lite grann på den svenska marknaden där vi faktiskt opererar allihopa, så kan jag tänka mig att .se är attraktivt här i Sverige. Men vad mera i Sverige?
Ja, vi har ju .nu till exempel.
Punkt nu var ju väldigt hypad för 6, 7, 8 år sedan. Jag upplever att den har tappat lite, eller?
Ja, alltså det är inte samma image-faktor att ha ett punkt nu-namn som ett .se-namn. För det är ändå så att .se är den dominerande domänen. Och när du som företag bara har ett punkt nu-namn så signaliserar du att vi kunde inte få det bästa namnet. Men naturligtvis är det fantastiskt bra att äga samtliga domän.
I samtliga toppar.
Ja, men det är verkligen att rekommendera. För annars så kan det hända att det är någon annan som registrerar det. Och så kan det uppstå förvirrande situationer för kunderna som knappar in .biz eller .info eller vad som helst.
Och det kan jag tänka mig för ett företag som opererar globalt. Men om jag är den lilla svenska lokala elektrikern. Jag har ett rätt begränsat område. Jag kan inte resa med min lilla enmansfirma där överallt. Är det bevänt för mig verkligen att ha andra toppdomäner då, eller?
Nej, det kanske inte är ett måste. Alltså, men om man siktar lite högre så. Alltså, det kostar ju så pass lite att registrera ett domännamn. Så att det är värt det. Om det finns ledigt så skulle jag verkligen rekommendera att göra det. Mm. Bara ett par missade affärstillfällen på grund av att man inte har den ändelsen. Motiverar det extra pris varje år som man behöver betala för att äga fler topp-level-domäner.
Håller du med, Kalle? Du som har jobbat lite med småföretag.
Ja, jag kan kommentera lite kort också angående punkt nu. Jag upplever att det har fått en viss renässans. Så det beror ju på just den här siffran jag visade förut på, att det är närmare 780 000 registrerade svenska domännamn. Och punkt nu bildar ju någonting vettigt för många svenskar. Så att jag ser ju att bristen på vad man kan säga är attraktiva domännamn gör att även andra domänände så att säga, som punkt nu blir lite intressantare nu. Punkt.se ser jag absolut som starkast för Sverige. Och vi diskuterade lite löst om man ska prata om domännamns copywriting, det vill säga så att ur mitt perspektiv så kan man ju faktiskt hitta lediga domännamn även för elektriken runt hörnet. Mm. Det gäller ju bara att man tänker efter, att man har en part att bolla med och att man skapar ett namn som känns enkelt att skriva, tillräckligt unikt, och att man täcker kanske upp då med att använda Å, Ä, Ö om det finns ett namn. Och med tanke på priset har man möjlighet att registrera .com.nu. Definitivt, det ska man göra. Vi ser ju idag att det är många som inte har följt med sedan avregleringen som hade .nu-domäner. De registrerade aldrig .se. Det registrerades 2-3 år senare av någon annan. Och de är ju småföretagare och de drabbas ju av det. Det är ju fråga om ansvar också. Man måste förvalta sitt varumärke även om man är en förhållandevis liten aktör. Och kan man inte det, ja, då är det kanske andrahandsmarknaden måste ges ut på. Men när, det är ju precis som Martin berörde, det är ju inte så många intressenter runt ett hyfsat unikt domännamn, vare sig man då är elektriker eller nagelteknolog så att säga. Men man ska se det till sin företagsomsättning, sin budget, och det går ju att hitta lediga namn, man kan få hjälp med det. Kan man inte det får man titta på andrahandsmarknaden, och jag kan nästan garantera att det är inga blodiga priser det gäller. Det är inte fult att köpa, det finns där, man bör bejaka det.
Mm. Men om man nu ska köpa sig sitt domännamn och så kommer man överens med någon där att ja, jag ska betala dig 15 000 för att få det här. Så har vi ju hela den här problematiken med att jag ska betala dig, jag vet inte vem du är. Kan jag lita på dig? Och jag vill ju inte betala de här 15 000 kronorna och sen flyttar inte du över domännamnet som innehavare på mig. Hur går jag tillväga där för att säkerställa att det verkligen blir en schysst affär så att säga? Mm. I dagens elektroniska samhälle när man kanske gör upp det här via mail, man träffas inte, man vet inte vem det är man gör. Det finns ju trots allt en del lurendrejare där ute också. Mm.
Jag vill gärna kommentera det kort, att här bör man redan nu prata lite grann om domänen som det var någonting väsensskilt från vanliga affärer. Det är det inte. Vi pratar ju faktiskt om vanliga tjänster, vanlig egendom. Och det genomförs en vanlig affärstransaktion. Det finns samma juridiska ansvar. Har man lovat att sälja den och har lovat att köpa den, då är det en bindande affär. Och då finns det ju aktörer, till exempel Martin och andra företag från i rummet, såsom ombuden här, som kan hjälpa till med den processen. Det är inga konstigheter, det är ingen fara. Jag säger go for it.
När man köper ett domännamn och inte har varit aktiv i marknaden tidigare, så känner man ju troligen inte personen som man köper namnet från. Och då uppstår problematiken att en person måste agera först. Antingen måste rättigheten till domännamnet överföras först, eller pengarna måste överföras först. Det är svårt att synka det exakt. Och där uppstår problemet. Nu finns det företag så som vi till exempel som man kan kontakta. Och så skickar man pengarna till oss istället. Vi meddelar domänägaren att nu är pengarna inne på kontot. Och vi garanterar att det här kommer gå igenom. Och sen när domännamnet har överförts, överför vi pengarna till säljaren. Och på så sätt har man en försäkring att det inte uppstår några bekymmer i transaktionen. För att det är sant som du säger, Kalle, att det finns, alltså lagstiftningen gäller även på för domänhandel. Men i praktiken kan det vara problematiskt när man köper från ett företag som är registrerat i Dominikanska republiken eller något liknande. Det kan bli väldigt jobbiga processer om någonting går snett. Då är det bättre att kontakta ett företag som vars rykte står på spel om någonting skulle gå snett. Jag menar, om vi skulle vi gör allt för att domännamnet ska komma fram och pengarna också, för att det skulle vara en PR-katastrof om någonting skulle hända för oss.
Vi pratar väldigt mycket om företag här. Och företag lirar ju i en ekonomisk division. Men vi har ju många privatpersoner som vill ha domännamn. Och det finns ju privatpersoner som tycker att 120 kronor är för mycket för att lägga för ett domännamn. Och än mindre har de några 200 000 eller att lägga upp. Och de tycker kanske att 10-15 000 är för mycket också. Och det är väl där kanske vi också många gånger hör det här med att domännamnsmarknaden och den lilla kan inte få. Hur ser ni på den problematiken att vi faktiskt vänder oss till hela skalan utav människor och företag och organisationer som finns där ute. Den enskilda privatpersonen eller privatpersonen som är på väg att starta en firma. Och nystartade firmor har aldrig mycket pengar och måste välja vad de gör med sina pengar. Hur ser ni på den problematiken när priserna börjar höjas?
Ja, jag tycker man ska se på domännamn som alla andra tjänster också. När man, det går inte att komma till en reklambyrå till exempel och begära att de ska göra en fantastisk kampanj för inga pengar för att man inte har lust att betala mer. Det är samma med domännamn. Det är en egendom och det är någonting som har ett värde. Och då måste man vara beredd att betala för domännamnet eller registrera ett som är billigare, tycker jag.
Fast som privatperson går man inte så himla ofta till en reklambyrå och ber att de gör en reklamkampanj för sig själv. Känns inte för mig som en riktigt relevant jämförelse.
Nej, men vi kan jämföra att gå till matbutiken och säga jag har inga pengar den här månaden. Jag vill ha maten gratis den här
månaden. Det tror jag inte min handlare skulle gå med.
Nej.
Nu är jag den lilla företagaren här och jag ska naturligtvis göra lite investeringar för att få igång mitt företag och så vidare. Och sen kommer då det som vi har sett här senaste månaden. En fantastisk finansiell kris. Bankerna höjer räntorna. Man får inte låna till någonting. Hur är det då att låna till ett domännamn som jag tror utav många betraktas som ganska spekulativt fortfarande?
Jag tror det är svårt att få bankerna att förstå att det här är någonting som är vettigt att göra. Men det här området är fortfarande så pass nytt. Så fastän vi ser avkastning som inte har matchats av knappt någonting annat på den här marknaden. Eller på marknaden här överhuvudtaget. Så vill inte bankerna gå in. Och det är klart, det är jobbigt att sätta sig in i en ny affärsmöjlighet och analysera den. Så många företagare får nog svårt att låna pengar till domänen. Mm. Och du tog upp finanskrisen och hur den påverkar. Den har en viss påverkan på även den här branschen. I och med att vi är aktiva i parking- området så ser vi hur mycket pengar det flyter in från annonsörerna varje dag över hela systemet. Och dess har vi identifierat de senaste 2 veckorna att det har sjunkit något, ungefär 10%. Det kan vara någonting temporärt, det kan vara någonting som kommer fortsätta. Vi får se, jag tror att det kommer studsa tillbaka. För att även om det blir hårda tider och marknadschefer blir tvungna att se över sina budgetar så... finns det en transparens för internetmarknadsföring som inte går att jämföra med andra former. Du kan få statistik exakt hur många som har klickat på annonsen, hur många som har konverterat och exakt hur många kronor som har kommit in för varje krona som har lämnat företaget. Det går inte att göra, naturligtvis inte med en tv-kampanj eller tidningsannonsering. Och därför så kan man vara säker på att få tillbaka pengarna som man investerar i internetmarknadsföring.
Mm. Om vi stannar kvar med den svenska marknaden lite grann så har alla vi som åtminstone är ombud här inne, vi vet att .se står inför en väldigt stor förändring. Man inför en, vad man kallar för en ny affärsmodell. Man går över till en registrarmodell som har funnits på komsidan under ganska många år. Det här kommer att förändra både våra arbetsmönster, kanske kundernas. Hur ser ni att den modellen, eller tror ni att den modellen inför den modellen kommer att förändra andrahandsmarknaden i Sverige så som den ser ut idag och så som den kanske ser ut om 1 år eller 2? Har någon idé, Kalle?
Jag har inte riktigt hunnit fundera igenom den frågan hur det skulle kunna påverka andrahandsmarknaden, men jag tror att tillsammans med den trenden att andrahandsmarknaden är väldigt omogen men att den börjar bli mognare så kommer det innebära att vi kommer ha mycket vanligare och mer förekommande diskussioner uppe på bolagsstämmor, på styrelser om värdet av ett domännamn. Och jag tror också att vi kommer kanske sammantaget se att det blir möjligt att låna pengar faktiskt för att köpa ett attraktivt domännamn. Mm. Jag tror att det kommer bli en större rörelse, en mera aktivitet och omsättning. Det är min spontana bedömning.
Mm. Jag håller med dig. Jag tror att vi... Det är därför jag är så pass entusiastisk till att priserna på domännamn kommer fortsätta stiga. Det vi ser nu är privata spekulanter som köper domännamn för stora pengar och vissa små företag. Vi ser inte en stor aktivitet bland större företag än att köpa domännamn. Dels för att det inte finns en riktig medvetenhet om värdet i ett bra domännamn. Och dels kanske för att man känner att man vill inte ge sig in i marknaden. Tyskland är lite längre fram där jag bor. Kanske också för att annars marknaden, företagen är lokala och har fått mycket PR. Vi ser i vanlig annonsering så lägger man till generiska begrepp i annonserna för att stödja upp till exempel Toyota, så har de en ny domän för det, typ bytbil.de eller något liknande. Och när företagen inser att det är massor med kunder att fånga upp på internet genom generiska domännamn, och när de kommer gå in med sina budgetar, så kommer vi att se helt andra prissättningar på andrahandsmarknaden. Vi har vissa företag som är i framkant. Procter & Gamble är ett företag som alltid har varit väldigt duktiga på att marknadsföra sina produkter. Det är de som är bakom Gillette och Pringles och Pampers och alla de här toppnamnen som vi hittar i livsmedelsaffärerna. De gick ut och registrerade generiska begrepp som armhåla.com till exempel, för att det var relevant för deras deodorantmärken, eller blöjor.com och så vidare. Och när de andra företagen, när det här börjar bli mainstream, så kommer vi se att värdet ökar och att likviditeten ökar på marknaden.
Mm. Det är spännande. Spännande framtid.
Har vi några frågor från publiken kanske?
Ja. Mm. Erika Herseus, Post- och telestyrelsen. Jag tänkte bara lägga till några aspekter som kanske inte har lyfts fram i den här diskussionen. Och det är bland annat att 2006, så vad gäller den svenska toppdomänen, kom det en ny lag. Och NameDrive, ni jobbar säkert med olika typer av toppdomäner, både generiska och nationella toppdomäner. Och sen har även .se ombudsavtal där de reglerar vissa saker, och i de avtal som finns idag så får man inte få ombud inte handla med domänen. Och sen vad gäller den här toppdomänlagen, så finns det en paragraf som behandlar registrering av domännamn, och den säger också att det ska ske i allmänhetens intresse och främjande internetområdet och den personliga integriteten. Ja, jag ville bara informera om den punkten.
Ja, men det är jättebra att du tar upp det. Det är sant. Som ombud måste man se till att man inte bryter mot .se:s regler när man blir aktiv på andrahandsmarknaden. Men det finns sätt som man kan ge sig in där man inte behöver bryta mot reglerna, vilket man ju naturligtvis inte ska göra. Parking är ett exempel, att man erbjuder kunder som inte än är klara med att utveckla sina hemsidor till domänerna att parkera domännamnet och tjäna pengar på det under tiden. Som ombud får man inte äga domännamn själv. Däremot så kan man förmedla kontakter till mäklare så som oss, som sen är aktiva och hjälper köpare och säljare att komma överens. Så att då behöver man inte bryta mot den regleringen till exempel. Sen är det också den här regeln om att det ska vara i allmänhetens bästa. Det är ju någonting som, där vi behöver några fall där domännamn har överförts som inte har varit i allmänhetens bästa. Det finns uppenbara fall som när man registrera domännamn i ontro till exempel, där det har gått tillbaka. Men om alltså att det appliceras i någon bredare bemärkelse än så har vi inte sett. Så att jag tror att det är väl det som det innebär i praktiken, att man inte får registrera sig felstavningar på domännamn, eller man får inte registrera varumärken och sen gå till varumärkesägaren och försöka utpressa honom eller henne. Så det är någonting som vi också definitivt tar avstånd ifrån.
Steiner.
Ett litet tilläggsfrågor. Generellt sett så kan ju inte ombuden överta ägarskapet för ett domäne med undantag av det generiska. Så det är där liksom förretningsmodellen till ombuden kanske är litt ulik den amerikanske. For den generiske, der kan man faktisk som en registrar, så kan du ta over eierskapet hvis registranten ikke betaler. Og da har du mulighet til å sette dem på parking, kjøre PPC, alle disse tingene. På et SE-domene kan du ikke gjøre det. NO-domene, fleste europeiske domene, har du ikke mulighet til å gjøre det. Så det er jo en felle som noen ombud, kanskje noen risere, går inn i. Det er, da kommer du på kant med loven.
Just det. Ja, ja men det är jättebra inlägg.
Det uttrycks väl i både nuvarande ombudsavtal och det kommande som träder i kraft nästa år som att ombuden får inte ägna sig åt warehousing och det är under den paragrafen de plockar in det här.
Så det är viktigt att man inte gör det under sitt ägarskap, att man inte säger att det här är...
Definitionen är faktiskt ganska, ja, man ska uttrycka det. Man definierar då warehousing som att det får inte vara i det egna ombudet eller till ombudet närstående, vilket då kan innebära både dotterbolag och koncernföretag och systerns företag och sonens företag och så vidare. Mm. Man har alltså givit, försökt täcka in ett ganska vitt kluster. Det hindrar ju fortfarande kanske inte att man kan göra andra affärsöverlåtelser med helt andra juridiska personer. Men det öppnar för intressanta frågeställningar om hur domännamnsmarknaden i Sverige kan utvecklas.
Ja, men jag är jätteglad att det kommer upp, för att det är det som är hindret ofta från ombud, att de är rädda att ge sig in i området för att de är rädda för att göra fel. Ett sätt som inte försätter ombudet i någon risk är att man ger sina kunder en möjlighet att aktivera parking och att kunderna direkt tjäna pengar på det istället för att pengarna ska gå till ombudet. På så sätt så får ombudet en nytta i och med att man erbjuder en till tjänst. När folk inser att man kan tjäna pengar på domännamn så registrerar de mycket, mycket mer domäner än gemene man. Och på så sätt så drivs intäkter för ombudet.
Nu ska jag vara lite elak här igen. Jag har för mig, och det här kanske ni från PTS kommer ihåg eller vet något om. Men jag har för mig att det för något år sedan var en diskussion just om privatpersoner som hade haft PPC-tjänster eller om de möjligtvis hade sålt domännamn till och med. Och inte redovisat det här för skattemyndigheten. Och det tyckte inte svenska skattemyndigheten om. Och då kan man ju fundera på, även om det inte är mycket pengar per domän. Men $40 på en domän åt år, det är inte mycket pengar. Men har man 100 domäner så blir det helt plötsligt en summa pengar.
Eller 10 000.
Eller 10 000 domäner. Då sammanlagt blir det mycket pengar. Kommer svenska skattemyndigheten att börja intresseras för det här med tiden? Och vad kommer hända den dagen i så fall? Kommer de sätta käppar i hjulet för den här verksamheten? Eller kommer man hitta någon slags system där det kommer fungera? Där privatpersoner naturligtvis inte betalar av skatt, för det vill inte svenskan.
Ursäkta, jag vill bara kommentera det lite snabbt igen då. Att jag tycker att man ser lite fel på det här med domäner. Det är ju faktiskt någonting som är en tjänst. Det är någonting man de facto finns. Det är ingenting konstigt med. Så jag tycker både självklart att som privatperson så ska man kunna investera i det. Och självklart att skattemyndigheten ska titta på det. Och se vilka pengar som omsätts. Är det en hobbyverksamhet så blir det en viss typ av beskattning. Och driver man det enskild firma en annan typ av beskattning. Och är man lyckosam kanske det är ett aktiebolag. Jag ser ingenting konstigt med det. Jag tänkte också backa tillbaka till kort till det som Erika sa om ombuden och deras roller. Det faktum att man inte får spekulera i domäner som ombud. Jag tycker att det är en fin och ädel tanke och jag rättar mig allt efter det när jag själv rekommenderar mina kunder att titta på olika investeringar. Och jag vet ju att de allra flesta ombuden gör ju också så att de följer de här reglerna. Men tyvärr är det ju så att alla gör inte det och det är en verklighet man måste rätta sig efter. Så att blir det en ändrad lagstiftning så skulle jag, eller regler menar jag, så tycker jag det kan vara acceptabelt också. Därför att det finns ju alltid någon eller några som kringgår de här reglerna och det får man ju inte glömma bort.
Mm. Jo, så är det väl med alla våra system. Finns det krypregler så är det alltid någon som kryper.
Hade vi någon mer fråga?
Bara en liten kommentar. Det som kan vara en möjlighet då, eller som kan bli brukt, det är ju det att ombudet unnlater och slätter domännamn som när man inte får betalning från registrant. Man ändrar inte ägarskap eller någon som helst ting utåt i huvudet, men man underlåter att släppa det, och så kan man sätta det på parkering. Och så kan man faktiskt alltid säga att du betalt inte till mig, ergo kan jag få intäkterna från trafiken på detta domännamn. Och det är väl kanske i bästa fall en gråzon.
Ja, fast hur är det med ägandeskapet då? Vem är det som äger domännamnet under den tiden? Det är viktigt att att ombudet inte övertar ägandeskapet under den perioden.
Alltså för det generiska så har man möjlighet att göra det. För de flesta landskoderna så har man inte möjlighet till att överta ägarskap i den ena eller andra form. Man har väl generellt sett som en plikt till att leverera domän tillbaka till registret där som man inte mottar betalning eller får den betalning man ska ha för det. Men prisen för ett ombud är ju ofta en helt annan än vad det är för slutkunden.
Mm.
Så nu kommer Sverige med en differentierad pris mellan ombud och icke-ombud. Så det kan ju vara lite enklare att laga lite matematik på det.
Mm. Ja, så det finns möjligheter att delta på andrahandsmarknaden för ombud utan att behöva bryta mot gängse regler.
Jag tänkte bara helt kort kommentera det där också, att återigen, domännamn är ju någonting som man har ett ansvar för själv som köpare, och man ska ju se på de avtal som ombuden har, att man verkligen väljer ett ombud som man litar på och som ställer upp för en. Och om de, som en del ombud faktiskt gör, de registrerar namnet ytterligare ett år ifall du skulle ångra dig, och sen så väljer de att släppa det till vem som helst efteråt efter ett år. Men naturligtvis, du betalar ju mer för att använda det ombudet än ett annat ombud som kanske inte ombesörjer dina intressen. Men jag vill gärna påminna om att man ska inte se det här som något hokus pokus, utan äger man ett domännamn som privatperson eller företag, det är någonting påtagligt som man måste ansvara för och se även affärsnyttan och titta på de avtal som finns.
Mm. Jag satt här på morgonen och lyssnade på ett seminarium om juridiken i vad det gäller domännamnsmarknaden. Och vi hade två stycken av .se:s ATF-tvistelösare som beskrev lite grann hur processen gick till. Och det som slog mig när jag lyssnade på dem, det var att det är inte särskilt många tvister som går upp till ATF egentligen. De är ganska få. Och det avgörs väldigt, väldigt många köp som ligger i summor som är precis under vad .se:s tvistelösning kostar. Och nu är jag inte helt uppdaterad på vad den kostar. Jag tror att någon som sa att den kostar 8 000, och då ligger priserna på 7,5 ungefär så där. Alltså slipper man ifrån alla hjälp med kanske juridiska kostnader och så vidare, och affären görs upp innan. Och det här är ju då det här, på sätt och vis kan man ju säga att det här gynnar då en typ av andrahandsmarknad, de som är lyckosamma att plocka domännamn och sälja dem i det ledet. Är det här bra eller dåligt för utvecklingen av en toppdomän?
Det är viktigt att regleringen gör det enkelt för varumärkesägare att få de domäner som de har rättighet till. Det är också viktigt att det inte blir lätt för företag att ägna sig åt omvänd. Nu har jag tappat det svenska ordet, men alltså att man går genom rätten för att få domännamn som man inte vill betala för, finns det också fall som händer varje dag. Folk som chansar och går till domstolen och försöker få generiska namn, till exempel resor.se kanske, för att de bedriver ett reseföretag. Bara för att man finns i den branschen så har man, så finns ingen rättighet till det generiska begreppet resor.se. Så att det är viktigt att vi behåller den jämvikten åt båda hållen, tycker jag.
Jag kan ju kommentera det också helt kort, att jag har ju märkt en liten ökning av chansmail, kanske kan man säga, från advokatbyråer med fina namn som skickas till privatpersoner där man säger sig representera någon som är intresserad av att köpa domännamnet. Och det de vill locka fram till, det är att personen ska säga ja, gärna, kan jag få 2000 kronor eller 20 000 eller 200 000 för det. För det är det de vill, det är att de ska ju liksom vilja visar på något sätt att de är i ontro och har då skriftligt på det sedan. Sedan så är då domännamnet värt 250 000 kronor, så går de till en ATF och då har de det som ett argument för att kunna vinna en ATF, att den här privatpersonen var faktiskt i ontro för de ville sälja den.
Vi måste då komma ihåg att det är helt okej att vilja sälja ett domännamn om man har rättigheterna, alltså om man inte bryter mot några rättigheter. Det är när du har tveksamma domäner, kanske Aftonbladet utan T eller något sånt där, och sen bjuder ut det till försäljning. Det är ett solklart fall av ond tro. Men äger du ett generiskt domännamn till exempel, så är det helt okej att också vilja sälja det. Så att man ska inte vara rädd att besvara de mejlen så länge man har rent mjöl i påsen. Och man ska inte heller bli rädd för advokater som skickar ut mejl eller brev på fina papper och hotar en. Så det, man ska bevara lugnet lite grann där och analysera situationen innan man gör någonting förhastat. För att det finns folk som försöker få värdefulla domännamn genom juridiska processer som de kanske inte har rättighet till.
Mm, det var en nyhet för mig att advokatbyråer skickar ut den typen av mig. Jag hade lite högre tankar om advokatkåren, måste jag säga. De sänks nu. Men ja. Finns det fler frågor? Nej. Ja.
Peter Forsman är väl här som storägare eller åtminstone ägare av både SE och domäner i allmänhet. Och jag tänkte börja med att uppdatera lite grann. Du nämnde försäljningen du själv hade gjort. Men för ett par veckor sedan så publicerades även försäljningar av exempelvis två stycken engelska ord under SE. Vilket är ganska banbrytande eftersom det är stora summor. Store gick för 200 000 och News för 400 000 under SE. Medan vi tidigare har haft hus.se som har gått för 45 000 euro som högsta försäljning. Men jag vill också rätta dig lite grann beroende på, eller angående nudomäner och deras popularitet då, som även jag håller med både Kalle och Eva om att det har ökat på sista halvåret åtminstone. För där har vi exempelvis då, så har vi ju både statlig eller ppm.nu som använder som huvuddomän och även så har vi prisjämförelsesidan Prisjakt som är innehavare av SE men som länkar till nu som de använder som toppdomän eller huvuddomän. Men vi har även då försäljningar, om vi tittar på SE och nu-domäner så har vi de högsta försäljningarna under nu-domäner som är med kasino på 450 000 ungefär. Så att jag skulle säga att jämförelsevis så är givetvis SE det första alternativet för svenska och svenska marknader. Men ännu är väldigt mycket mer kampanjinriktat. Just det Kalle var inne på tidigare. Men för att komma till min fråga. Tidigare sessioner har tagit upp att ICAN nu ungefär har 5000 nya ansökningar om nya tilldelar. Och jag skulle vilja se hur ni ser på, inom ett, två år så har vi åtminstone 1000 nya toppdomäner. Hur kommer marknaden att påverkas?
Ja. Temme.nu, absolut jättebra poäng. Jag försöker inte säga att .nu är en dålig domän på något sätt. Det finns definitivt trafik på dem och även intresse på andrahandsmarknaden. Det är dock fortfarande så också som du säger att .se är första domänen, men om vi ser den här trenden fortsätta med PPM och Prisjakt så kan det hända att det utjämnas kanske något, vem vet. Du tog upp nya top-level domäner för de andra deltagarna som kanske inte har följt debatten, så kommer det alltså bli möjligt att bara man betalar för det så kommer man kunna skapa sin egen top-level domän, alltså istället för .com så vilken ändelse man nu vill ha. .berlin är ett långt framskridet projekt till exempel på en sån ny top-level domän. Ja, då när det här händer så blir ju också ägare av stora portföljer av domäner kanske lite oroliga att fråga mig ibland vad tror du ska hända. Jag tror att ju fler top-level domäner som finns, desto större blir förvirringen. Och desto större blir värdet av domännamnet nummer ett. Säg .com, .de, .se, vad som helst. För att det är där man samlas, är min teori. Och det är där man knappar in. Det är det som driver värdet på de bästa namnen naturligtvis. Att du får type-in-trafik varje dag på köpet. Så jag ser inte de nya top-level-domänerna som något direkt hot. De kan bli ett komplement, men jag tror snarare att de kommer stärka upp de traditionella domännamnen.
Det finns de som tror att förutom då .berlin som är gamla kämpar som har hållit på länge för att få sin toppdomän, så finns det de som tror att i den, när den nya fönstret öppnas för ansök om nya toppdomänen, så kommer de stora företagen, stora tasting operatörerna att putta in och ansöka om rätt många toppdomän. Pool.com är en sån som man tror kommer att skicka in ett par hundra ansökningar. Mm. Och frågan är om de domänerna överhuvudtaget kommer att spela i samma division. Kommer så den vanliga lilla domännamnsinnehavaren att registrera en domän under dem? Eller kommer de bli enbart för tastingmarknaden?
Ja, det är svårt att säga. Det finns ju olika sätt att se när man köper sig en ny top-level-domän. Det finns också aktörer som kanske är mindre moraliskt nogräknade, som hoppas på att folk ska stava fel, som vill komma till en annan top-level-domän. Vi ser exempel med Kambodja som har .cm. Då var det några aktörer som gick in och köpte samtliga CM-domäner, så att de har ett wildcard som ligger där. Så fort någon stavar fel på en .com-adress så skickas de till deras domän och tjänar otroliga pengar på det här. Så att det gäller att hålla sig inom de regler och föreskrifter som finns. Men det finns många, många sätt att göra pengar om man bryter mot reglerna. Det är också därför som andrahandsmarknaden har haft ett lite skamfilat rykte.
Jag har en sista fråga, men först vill jag säga om det finns någon mer fråga utifrån publiken. Nej. Ja, mikrofon.
Nu har vi pratat väldigt mycket om marknadspriser på andrahandsmarknaden. Ska man i så fall ha marknadspriser även på förstahandsmarknaden direkt från registry också? Alltså att en .se-domän kostar inte alltid 120 kronor eller 140 kronor registrerat, utan den kan kosta 300 000 registrerat om det är ett bra namn. Eller?
Nu är du inne på en helt annan diskussion. Okay. För nya toppdomäner så har man ju det med auktionsförfarande och premiumdomäner, och man definierar det på lite olika sätt. SE är en toppdomän i drift. Det är nog en intressant fråga, men kan vi inte lämna den vidare till .se och kanske diskutera nästa års domännamnsspår? För då har jag en sista fråga. Domännamnsmarknaden överhuvudtaget, domännamn är ju en ganska ung bransch i vårt samhälle. För 5 år sedan så såg den annorlunda ut än vad den gör idag. Och hur ser den ut om 5 år? Vad tror ni?
Jag tror att vi kommer se en större acceptans bland privatpersoner, bland företag. Jag tror vi kommer se mycket, mycket högre priser, som jag nämnde tidigare. Om vi tar jämförelsen att ett bra pris för ett domännamn just nu är motsvarande en enklare reklamkampanj. Det är inte motsvarande en fastighet i ett toppläge, fast den kanske kan driva in ännu mer kunder än just en butikslokal här på Drottninggatan eller Biblioteksgatan eller vad som helst. Så det finns fundamenten pekar på att det lönar sig att köpa domännamn och utveckla dem. Och priserna kommer att följa efter. Jag tror vi kommer också att se en förändring i spekulationen på domännamn. Nu har vi de aktörer som har varit vakna nog att se den här chansen. Som har köpt namnen och som inte gör så mycket mer med dem. De parkerar namnen. Vi ser i USA vissa investerare som går in med stora pengar. Köper upp fantastiska namn. Ett exempel på ett sånt namn är beer.com. De köpte det av första ägaren, utvecklade namnet, tog det till företag och sålde sen av det till ett bryggeri. Det kanske blir nästa steg som man kan spekulera innan, vilket kräver mycket mer aktivitet på marknaden. Och jag tror att vi kommer tappa den här, vi är redan på väg mot det. Nu är det kanske lite prestige att man vill inte betala för ett domännamn, just för att man vet att det är någon som tjänar pengar på det. Det är inte rättvist att det är någon som har köpt ett namn för 120 kronor och att vi ska betala flera tusen kronor för det nu. Men när man bortser från prestigen och ser istället på de framtida intäkterna, så är det mycket intressantare för ens verksamhet. Så att jag tror att priser och acceptans kommer fortsätta att stiga.
Jag håller med om det här med att acceptansen kommer att stiga. Jag tror definitivt att det kommer vara om 5 år betydligt naturligare att köpa ett domännamn för en liten prislapp eller en hög prislapp. Och det kommer gälla även privatpersoner såväl som företag. Jag tror även att det kommer att vara, tack vare att det kommer fler toppdomäner, så kanske det kommer vara en viss förvirring. Men jag tror att de traditionella domänerna kommer att fortfarande vara väldigt starka. Och att det kommer bli mycket större bredd på priset. Jag tror att utbudet kommer att öka totalt sett. Jag tror inte att man bara, som Martin gärna gör då, med tanke på sitt yrke, fokuserar på de riktigt höga priserna. Jag tror att om 5 år så kommer vi kanske se att man kan köpa en domän ganska enkelt för en 1000-app, 2000 från en annan privatperson. Bara för att det råkar vara samma namn som min dotter har, för jag nu skulle ha en dotter. Eller någon granne som man vill överraska på födelsedagen. Helt enkelt därför att jag upplever att precis som telefonnummer förr, så kommer domänen och e-postadressen att knytas mycket starkare ihop med ens identitet. Och det märker man ju också på en del toppdomäner, till exempel MP då, som vill koppla upp OpenID, det vill säga autentiseringslösningar till själva domänen. Så jag tror vi kommer att se nya affärsidéer, nya möjligheter kopplade till domännamn och andrahandsmarknaden. Och ett betydligt större spann i priserna. Det kommer bli mycket högre, men också ett större utbud av billiga domäner som man kan i stort sett kanske köpa i en ATG-butik.
Tack. Jag hoppas att vi kommer ihåg det här, så kan vi be.se att ha ett motsvarande spår om 5 år och följa upp det vi sa nu och se om det stämmer eller inte stämmer när vi har facit. Jag får tacka Kalle och Martin för idag. Jag får tacka er för att ni har lyssnat. Domänanspåret på internetdagarna är slut för i år. Vi ses om ett år igen.
Är det någon som vill komma i kontakt med mig sen via mail, så går det jättebra att komma fram. Jag har mina visitkort med mig.
Ja, det gäller mig också.